ska ni vara till Loftpodden. Idag tänkte jag recensera en text, eller vad som egentligen är ett återkommande fenomen från samma herre. Och det är en statusuppdatering, som det heter, på Facebook, skriven av Björn Ranelid den 14 december. Björn Ranelid har utnyttjat Facebook ganska länge för att skriva olika saker som ligger honom varmt om hjärtat. Ofta handlar det om hans skönlitterära bana och där han bemöter kritik och liknande saker. Det är inte det jag tänkte prata om idag. Jag tänkte prata om när Björn Ranelid ger sig på och kommenterar vetenskap och vetenskapens brister och möjligheter. Det är nämligen så att det Björn Ranelid i den här texten presenterar är ett veritabelt skolboksexempel på retoriska fel och lekar. Det är fascinerande läsning att en sån här ändå vältalig och bildad man inte behärskar grundläggande filosofiska och vetenskapsteoretiska tankar bättre än vad han gör. För det här är fruktansvärt att läsa, tycker jag. Björn Ranelid har 72 000 följare på sitt Facebook-konto, vilket innebär att han har ett visst ansvar för vad han skriver, anser jag. Han har ingen skyldighet, det kan man inte begära att någon människa ska ha. För han är ingen politiker, han är ingen vald människa för folket, utan han råkar bara vara en människa som väldigt många människor följer och läser. Och det är väl en sak om man uttalar sig då i form av författare om litterära saker. Men Björn Ranelid använder väldigt ofta Facebook för att prata om annat. Nu senast då, den 14 december, så har han ett inlägg som handlar om, det handlar om livet, det handlar om celler, det handlar om biologi och evolution. Det handlar om en rad liknande saker inom detta. Det är ganska rörigt inlägg. Trots att han försökt punkta upp det i ett gäng punkter så blir det ganska rörigt. Men den gyllene tråden som han vill nå fram till är att den sekulära, icke-religiösa världsbilden är bristfällig. Därför att, och så presenterar han en rad argument. Så jag tänkte egentligen att jag skulle recensera det här inlägget därför att, och jag tycker därför också att ni ska ta reda på det inlägget och se det framför er, för det blir ju annars väldigt eteriskt och luddigt. Men om ni pausar den här podden nu och går in på hans Facebook-sida och tittar på den 14 december, så hittar ni ett inlägg som handlar om maskiner och celler och så vidare. Gör det och sen så kan ni återkomma här. Inlägget i fråga har redan fått väldigt många kommentarer och det är mycket medhårsstrykande och hyllande från hans mest hängivna fans. Och gott så, det hör väl till om man har populär, eller man är en populär människa med många fans omkring sig. Men jag tycker också det är därför det är extra viktigt just att kommentera det här. Så vi börjar direkt från början här med vad som faktiskt står i detta inlägg. Han pratar inledningen om att alla maskiner och robotar, datorer saknar blodomlopp, nervsystem, organiska hjärnor, lever, njurar, mjälte, lungor och så listar han organ. Det här är lite märkligt. För det är väl ingen som har påstått något annat. Och det intressanta är att de har ju istället ekvivalenter. Saker och ting som utför nödvändiga funktioner för att maskinerna i sin tur ska fungera. Det är ju inte så att därför att de har eller inte har vissa saker så kan de inte utföra uppgifter som de är gjorda för. Så det är en lite märklig inledning att redan börja där. Men det sätter ändå ganska tydlig ribban vad det här handlar om. För sen går jag ganska snabbt in på vad maskiner inte kan göra. Han säger att de kan inte skratta, längta, fantisera, drömma, gråta, bla 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 bla. Och de kan inte bli förälskade och så vidare. De saknar med andra ord alla förmågor och färdigheter som gör oss till just människor. Ja, återigen, det är väl ingen som sagt att maskiner är människor. Det är en lite märkligt påstående. Vad vi däremot kan konstatera är att artificiell intelligens har beteenden som ibland påminner om vissa av de här sakerna. Inte minst fantasier och drömmar. De hallucinerar ju, det vet vi ju. Det vill säga de skapar märkliga konstigheter i text ibland. Nu ska jag inte gå så mycket in på och diskutera kognitiva aspekter av det hela, för det kan ju bli ett inlägg av rang bara det i sig, utan jag bara pratar om att han är väldigt snabb att dra en subtil slutsats, alltså en hasty generalization. Det är väl typ hans första stora klavertramp retoriska. Han talar sedan vidare om fler känslomässiga aspekter av vad maskiner kan och inte kan. Han kommer in på en lustig punkt om att den kommer aldrig att kunna spela fotboll. Jag är ganska säker på att jag har redan sett robotar från vad heter de, Boston Dynamics, som kan spela fotboll. Så att, det är inte sant, Björn. Det kan de. Jag tror han menar snarast någon slags känslomässig koppling bakom. Men han skriver inte det. Han skriver verkligen ingenting om det, utan han bara säger så här. Och det är väldigt slarvigt. Och så fortsätter han lista fler egenskaper som endast maskiner har, i form av att de skriker och att de gråter och att skriva. Han avslutar med en ganska rolig grej. Ingen maskin kan kyssas. Jag är ganska säker på att du kan få en robot att kyssas. Sen huruvida det är bra eller ej, det är en annan femma. Men jag tänker också, det här absoluta begreppen han använder sig av, de är väldigt tidsbestämda. Det finns ju ingenting i konstruktionen av en mänsklig läpp som inte skulle vara möjlig att skapa artificiellt. Så att Björn, nej, man ska nog akta sig för att utgå ifrån sin samtid, och framförallt ska man ha lite bättre koll på vad samtiden har för möjligheter också. Sen markerar Björn med största tydlighet att aldrig kommer att låta sig knäböja inför eller tjusas av konstgjord intelligens. De saknar själ och så vidare. Så han graderar redan där ganska tydligt. Jag tänker på alla dessa science fiction avsnitt av Star Trek och liknande, man sett där man just problematiserar etik och moral kring artificiell intelligens när den är medveten och inte medveten, och hur man ska egentligen hantera en sån sak. När ska man börja få rättigheter och så vidare. Björn har redan bestämt sig, och Björn kommer ju uppenbarligen stå på sidan om de som en vacker dag utan problem stampar sönder en robot som ber om att få leva. Det är ju ganska uppenbart att vi ser det här i den här texten. Och det får väl Björn tycka om han vill. Det kan vi återigen inte hindra honom. Men det är en lite ganska så här bizarr kommentar från honom, får jag ändå säga. Men nu var det inte det vi skulle prata om. Vi skulle egentligen prata om alla andra egentligen mycket allvarliga retoriska fel som han har i sin text. Han kommer sen nämligen in på Big Bang. Och det är en teori om universum blev till och inte en orubblig sanning, skriver han. Det är strikt sett en tro. Nej, Björn, det är inte en tro. Det är en vetenskaplig teori. Det stämmer. Det är alldeles utmärkt. Men Björn, vetenskapliga teorier och det du använder begreppet teori till när du har en teori om någonting, det är inte samma sak. En vetenskaplig teori är uppbyggd av en väldigt metodisk analys av saker och ting, dokumenterad, följer tydligt vissa premisser, innehåller mängder av observationer och data, och slutligen även då granskat av kollegiet av andra vetenskapsmän som inte vill annat än hitta fel i det, därför att det är liksom, det hör ju till med vetenskapen att det är lite av en kamp om att nå fram med nya upptäckter. Så Björn, använd inte ordet teori med ett bara framför, för det är inte det. Och det är framförallt inte en tro. En tro är någonting som saknar belägg för saker och ting. Big Bang har väldigt gott om belägg för sig. Huruvida sen det stämmer eller ej att det var så, det vet vi inte. Men det är inte samma sak som att du bara plockar ur någonting ur ditt inre hjärta och funderar. Det är inte riktigt samma sak. Sen går han in på frågan som återigen ganska tydligt visar att han inte är så insatt i vad Big Bang-teorin egentligen handlar om. Han säger, men vad expanderar universum i? I ingenting. Nu är inte det här en lektion i fysik och astronomi från min sida. Det är ju nämligen så att det handlar ju om att det är alltet som expanderar. Det finns ingenting att expandera i, utan det är själva alltet som expanderar. Det här är jätteabstrakt, Björn. Men det är också väldigt grundläggande nivå av naturvetenskap. Jag har för mig att Björn Ranelid är lärare i några av de ämnena, men jag kan inte tänka mig att det är naturvetenskap, för då hade han nog känt till det här, även om han var lärare för väldigt länge sedan. Sen på nästa punkt så kommenterar han att människan har inte skapat naturlagarna. Hon bara tolkar vissa händelser i naturen som gäller utan undantag och beskriver dem som naturlagar. Ja, Björn, det är ju det som är naturlagar. Men vad är problemet? Det är ingen som har påstått att människan har skapat naturlagarna. Det är ju en väldigt märklig grej att överhuvudtaget nämna där i återigen ett tecken på, Björn, att jag tror inte du riktigt argumenterar mot någonting annat än en halmgubbe. Så då kan vi lägga till en halmgubbe på listan av klassiska retoriska fel man inte ska syssla med. Sen fortsätter han måla upp en bild som är lite intressant. Att vi har en väldigt unik sol och att människan, minsann, inte har skapat vattnet och utan detsamma kan inte finnas levande varelser på jorden. Nej, Björn, det är rätt att vi behöver vatten. Men vem har påstått att människan har skapat vatten? Återigen så lägger du fram premissen för något märkligt påstående som jag inte riktigt vet varför vi behöver ens diskutera. Det är en sån här vag hint om någonting komma skall har vi på känn. Och nu tar ni oss på ämnet evolution och säger att även evolutionen är en teori och inte en orolig sanning. Ja, Björn, vad pratar du precis om teori? Vilken status teori har förhållande till så kallat sanningar? Att sanningar är ju egentligen ingenting som innehåller någonting alls. Det är ju bara en variabel som används i en vetenskaplig teori. Jo, alltså när det kommer till sant och falskt och trovärdighet och så vidare, då kan man ju, om man använder det för att gradera på det viset, då är evolutionen så gott som en perfekt vetenskaplig teori. Det är väldigt få vetenskapliga teorier som har lika tydlig uppbackning av fakta som evolutionen har. Det är därför den är fundamentet i princip allt som rör medicin, DNA-forskning och biologi överlag idag. Det är ett fundament i den här forskningen. Det är inte en del, det är inte en sidoaspekt av det hela. Någonting som många kreationister ofta inte förstår. Det är ett fundament, verkligen. Och vi kommer återkomma till DNA lite längre fram, vilket gör det hela det här extra komiskt, så att säga. Och sen kommer då det som är lite skrämmande på riktigt att läsa. Det är nämligen en massa påståenden om evolution som inte är sanna och som är halmgubbar också. En salig blandning. Han inleder med en annan grej som är väldigt intressant. Det är också en halmgubbe. Evolution har ingenting med moral och etik att göra. Alltså, nu återigen, vem har påstått att det har med saken att göra? Ja, jag vet att du sätter det väldigt högt och värdefullt och att jag antar att du återigen antyder att du menar att du kan inte belägga att de här existerar med evolution. Men jo, det kan du, därför att de flesta arter vi har på jorden har olika former av gruppdynamik och flockdjursbeteende. Och för att få sådana här saker att fungera, då behövs det olika former av moralsystem som är så här varelsebegrupp. Väldigt enkla saker som att rör du mig så rör jag dig. Försöker du ta min mat så morrar jag åt dig. Jag är större och starkare än dig, jag lappar till dig. Det är moralsystem, primitiva enkla moralsystem som finns hos alla varelser. Och ju mer kognitivt avancerade arterna är, desto mer avancerade är deras moralsystem. Det ser en tydlig bild av att de djur som avviker från majoritetens moralsystem, de får oftast problem och blir oftast utsållade genetiskt. Så att jo, Björn, även om du formulerade väldigt märkligt, så etik och moral är i allra högsta del en sak som evolutionen kan belägga och bevisa i form av, ja, allt som har med djurs beteende att göra. Du bara snarast antyder väldigt icke-subtilt att människans etik och moral är någonting lite för mer. Och det är ju en värdering, det är ju inte ett fakta. Återigen en exempel på en där du blandar samman termerna. Sen går du då vidare in på evolutionen och säger att ingen människa har sett en art av en levande varelse övergå i en annan art. Variationerna finns inom arten. En katt är en katt och en hund är en hund. Ja, återigen har du helt fel, Björn Ranelid. Vi har gott om exempel på när det är väldigt svårt att definiera arter. Artbegreppen är oftast väldigt förenklade saker och ting där vi rent morfologiskt sätter samman arter eller genetiskt sätter samman dem att tillhöra en viss grupp. Men ibland är det inte enkelt och det är många faktiskt omritningar av livets träd som görs för jämnan därför att det är jättesvårt att definiera arter. Det är väldigt svårt att sätta gränserna. Så det är inte så enkelt att det finns en tydlig gräns där någonting inte som är enkelt, utan det är väldigt många saker och ting som ligger i grenarna mellan det vi sätter som tydliga artgränser. om det här krävs det faktiskt ganska mycket läsning. Det här är ett exempel på det som jag ofta tar upp, nämligen att all kunskap är inte enkel och snabb att ta till sig, utan viss kunskap måste man faktiskt läsa på ganska mycket om. Och evolutionsteori, ja, det är ett sånt ämne också, Björn. Du kan inte skapa en sån här konstig förenklad bild utifrån någon slags 1800-tals bild av vad arter är. För det fungerar inte så längre, och det är upprörande att du är så kopiöst obildad så att du sitter och använder begrepp på det här viset faktiskt. Sen tar han upp lite märkliga grejer som att de enormt långa tidsförloppen på miljoner år som ska förklara den gradvisa utvecklingen och sprången från art till art kan inte empiriskt studeras och inte beläggas. Jo Björn, det kan de. Dels genom DNA, vi kan se mutationsspårningar tillbaka. Det går att se hur DNA har utvecklats tillbaka över tid. Det är en del av det hela. En annan är en mycket äldre och väldigt välkänd vetenskap, och det är fossiler. Det är paleontologi. Att studera utvecklingen i efterhand i det döda kvarlämnade materialet. Det är en vetenskap som har enorma mängder material till sitt förfogande, med exempel på utvecklingskurvor där man kan se tydligt att ju längre tillbaka du går tillbaka i tiden, desto mer annorlunda ser en art ut. Och vi har väldigt fina träd över vissa arter, över andra inte. Och det här är också återigen ett stort och komplicerat fält. Anledningen till att vi har väldigt bra träd över, eller grenar över vissa arter, är därför att bevarande miljön har varit mycket bättre. Om någonting lever i havsmiljö, marin miljö till exempel, så tenderar det att vara enklare att spåra historien på det tillbaka. Det är också därför till exempel att valars evolution är väldigt väl studerad. Tillbaka tills de första primitiva varelserna, däggdjuren som kravlade tillbaka ner i haven för, nu kommer jag inte ihåg årtalen, men väldigt länge sedan. Och så småningom tappade bort sina ben så att de istället simmade. Den biten har vi en väldigt fint evolutionsträd för till exempel. Det är bara ett exempel på tydlig artutveckling, och där vi kan faktiskt se hur man stadigt går från vad som han beskriver då, Björn, som en tydlig art till en ny tydlig art. Det är gott om exempel. I andra arters fall är det mycket svårare. Lever varelserna i miljöer som har utsatts hårt för erosion till exempel, då finns det inte lika mycket fossilt material kvar. Och så är det bara. Men man kan inte, men det står ju inte och faller, den här grejen, för att det saknas exempel i vissa fall. Det är ju inte så det fungerar. Och det viktiga här, och det som genomsyrar hans text överlag, det är att han, Björn, vill gärna fylla i eventuella luckor, både riktiga luckor och hans imaginära luckor, med ett retoriskt fel som kallas God of the Gaps. God of the Gaps är en riktig retorisk fuling där människor av religiösa motiv vill förklara allt som de själva inte förstår, vilket i sig är oftast retoriskt fel. Argumentum ad ignorantiam på latin, som det heter med fikontermer, det är en klassiker att man fyller i dem med en God of the Gaps. Och ja, Björn, bättre än så kan du. Skärp dig. Sen går vi vidare in i argumentum ad ignorantiam, eller argument from ignorance, och det är att han påstår till exempel att ingen vetenskap kan fullt ut förstå och förklara vad mänskligt medvetande är. Ja, alltså, det finns nog en och annan kognitionsforskare och neurolog som inte håller med om att de inte har en ganska bra förklaringsmodell av det. Återigen, det saknas variabler för att vi har inte hunnit, mänskligheten har inte hunnit få reda på mer. Och det kanske är så att vissa saker kommer vi få obesvarat alltid. Men det är inte samma sak som att det finns en omöjlighet i det hela. Omöjligheter finns när det inte går per definition att belägga någonting. Det vill säga det är dålig vetenskap. Det vill säga det är pseudovetenskap. Vet du vad som är en riktigt dålig vetenskap i sammanhanget, Björn? Det är när man lägger i en gud i luckan någonstans, för där har du en variabel som du aldrig någonsin kan utreda. Och när du redan har det premissen från början, då har du att göra med vad som utan tvekan kallas pseudovetenskap, Björn. Det är själva definitionen på pseudovetenskap. Du kan slå upp det i vilket lexikon som helst, så ser du. Och nu går Björn in på DNA. Och han pratar en massa siffror. Jag har inte orkat ta reda på om de stämmer, men vi godtar dem. Sen pratar han om Francis Collins, som är en som var med och ledde The Human Genome Project. Och han pratar att den här mannen var en uttalad ateist när projektet började och att han numera skulle vara troende och att Gud ligger bakom det hela. Sen skriver han inte mer än så. Det var också en väldigt härlig sväng på det hela. Först och främst så har vi ett auktoritetsargument här nu. Det är ju väldigt spännande att man åberopar en sån när det passar. Jag kan också åberopa auktoriteter det hela. Nämligen att bägge de forskarna som kanske är de viktigaste för upptäckten av DNA är uttalade ateister. Så att Björn, ja, vi kanske inte ska gå den vägen och börja jämföra vad olika forskare står i det här. Därför att det är faktiskt ett vetenskapligt faktum, ett statistiskt faktum, att merparten av världens forskare är icke-troende på olika sätt. Alla är inte uttalade ateister, men de är inte speciellt ofta uttalade troende. Men det är heller inte relevant. Men jag vill bara påpeka det för dig, Björn, att du ska inte gå den vägen, därför att det är dålig retorik att åberopa auktoriteter. Och det är också i ditt fall inte till din fördel heller. Och i fallet med Francis Collins är du inte ens speciellt påläst återigen. Francis Collins säger själv i sina egna beskrivningar av läget att han var, fram till han började sina doktorandstudier, var han agnostiker. Det är allt han säger. Han säger inte någonting om att vara uttalad ateist. Han beskrev sig själv som en slags agnostiker som under studierna och vidare blev religiös. Och om det finns det ju inte så mycket att säga. Men vad som är också viktigt att poängtera här är att Francis Collins också har sagt att han absolut inte är en kreationist. Björn gör ingen riktigt tydlig distinkt skillnad, utan han åberopar argument som är väldigt klassiska för kreationister. Det har han redan gjort. Han avfärdar fossil, han avfärdar evolution, han avfärdar en massa annat. Francis Collins avfärdar inte någonting av detta. Läser man på om Francis Collins så ser man att han är en så kallad evolutionär teist. Det vill säga han tror att evolutionen är ett tveklöst korrekt sätt att beskriva hur livet utvecklas. Och det är inte så konstigt att han gör det, som han är en vetenskapsman. Och han råkar bara tro att det finns en gud bakom som en drivande variabel. Det vill säga han är så kallad evolutionär teist. Inte, Björn, en kreationist på det viset så som du hintar om. Och återigen, kan vi sluta åberopa auktoriteter? Det är plump och det är dålig argumentationsteknik. Det är katastrofalt dålig sådan. Det är ett retoriskt fel faktiskt. Och apropå fel, så nästa stycke så påstår herr Björn Ranelid att ingen människa har skapat en levande cell i ett laboratorium. Jo, Björn Ranelid, om du går in och googlar creating a cell, så kan du se att vi har visst skapat celler som har lyckats dela på sig på alla möjliga olika sätt. Det är alltså heller inte sant. Det jag återigen tror Björn Ranelid menar, det är att vi inte har skapat liv från fullständigt död materia. Vi är inte riktigt där nu, utan vi har fått behöva hoppa över några steg och gå in på aminosyror och komplexa proteiner och så vidare. Och då har vi börjat komma närmare och närmare, så att säga så. Därför det finns inget snack om saken att celler är extremt komplicerade saker och ting. Väldigt avancerade, och vi har mycket forskning som kommer vara väldigt intressant under många år framöver. Men återigen Björn, vi kan inte fylla i luckor med påståendet att det är Gud som gör det. Det fungerar inte så, och vetenskapen kommer aldrig arbeta på det sättet, därför att det är pseudovetenskap som gör så endast. Sen kommer fullständigt obegriplig mening där han skriver: varför existerar någonting hellre än ingenting? Ja Björn, eftersom du inte kan mäta ingenting, eftersom du inte kan, du kan ju inte säga till exempel hur många ingentingsuniversum existerade, för det finns ju ett tinguniversum som existerar. Alltså du kan ju inte göra så, det är en omöjlig premiss du lägger fram, en omöjlig retorisk uppgift. Det betyder ingenting, det är irrationellt och obegripligt faktiskt. Så jag vet inte riktigt vad du vill ha sagt med det mer, men jag antar att det är en sån här antydan om att vi återigen har något. Vi finns, alltså måste vi vara fantastiska. Ja, jag vet inte. Vad ska man kommentera det? Det är bara en värdering, men det är också inte speciellt. Du får lära dig formulera tydligare, Björn. Det här är väldigt osammanhängande texter. Jag tycker inte om när jag behöver fylla i vad du egentligen menar om saker och ting. Det är inte så speciellt bra. Det skapar många missförstånd på vägen faktiskt. Och sen hoppar vi väldigt snabbt till att ingen naturvetenskap kan skapa en lus, mus, fästing eller annat djur från absolut ingenting. Nej, det är väl ingen som har påstått att man kan skapa ett djur från ingenting. Det är ju nämligen en process som tar många, många miljoner års evolution. Miljarder års evolution snarare till och med. Från encelligt liv till flercelligt liv i dess alla komplexa former. Det faktum att du tror att någon skulle tro att man kan skapa någonting från ingenting rakt upp och ner på det här sättet, det säger en hel del om vilka återigen enorma luckor du har i dina kunskaper om evolution och att du argumenterar from ignorance. Argument from ignorance. Det är riktigt tröttsamt att se hur ofta du gör det i dina inlägg. Men du har en väldigt stor självsäkerhet vad gäller hur påläst och kunde du är och att du har pratat med folk. Det har jag sett i många av dina trådar och många av dina inlägg. Men du saknar väldigt mycket belägg för att du gör det, Björn. Och ja, snälla Björn, gör det. Läs på. Ta dig en kurs i evolutionslära på Lunds universitet. Så ska du se hur mycket grejer vi faktiskt kan som många gamla gubbar som har skrivit böcker för länge sedan inte känner till. Det är nämligen så. Forskning går framåt. Och det som en gammal professor kanske påstod var omöjligt för x antal år sedan, det är idag möjligt. Det finns en gammal devis som säger så. Man ska lyssna på vad en gammal professor säger är möjligt, men aldrig lyssna på vad han säger som är omöjligt. Det är bara så enkelt. Och sen är vi framme på kapitel 13 i hans lilla text där han säger plötsligt från ingenstans, vem eller vilka ska ställas till ansvar efter en olycka med en förarlös bil? Ja, Björn, jag vet inte. Det är väldigt tvära svängar här där vi inte riktigt håller tråden, utan nu är vi inne på någonting helt annat igen. Jag lämnar den där hen. Jag är fullt medveten om att det är en komplex fråga där vi säkerligen behöver avancerade debatter i etik och moral och så vidare. Och om det råder det inga tvivel. Det är bara så. Men det är en ofrånkomlig utveckling vi är på väg in till, så att vi kan inte bara stoppa huvudet i sanden och tänka, nej, jag vill inte ha sånt här, så då skiter vi i det. Nej, det funkar inte så, Björn. Det funkar inte så. Nu är det på väg och då får vi ju helt enkelt tvinga politiker och makthavare att ta frågan på allvar innan vi har någon människa då som kanske dör. Liksom. Och det har redan hänt. Så att vi är redan lite sent ute på den här punkten. Men det är ju så politik funkar, Björn, det vet du. De är inte alltid snabba politikerna. Men ja, vi går vidare. För att jag tänker att den där sidogrenen du gjorde där plötsligt bara, den är lite svår så att gå på in så här kortfattat. Eller ja, vi behöver inte gå vidare för att den sista avslutande lilla texten handlar återigen där Björn berättar om vad man kan mötas av väldigt mycket bra saker. Det är på Björns egen sida då som han nämner det, att här finns det mycket gratis lektioner i språk och grammatik och så vidare. Och tyvärr skulle jag vilja då påpeka att det finns en väldigt tydligt exempel på när en människa i maktposition sprider pseudovetenskaplig propaganda och är totalt oförmögen att förstå det antagligen också. Jag är ganska säker på att det här, om han mot förmodan skulle lyssna på detta eller hans fans, så är jag inte säker på att det går hem. Retorik är en sån ganska sak som inte alltid är enkel att avhandla. Men jag gick igenom texten ganska noga och man kan ju säga så här att följande saker gör Björn Ranelid fel, om vi bara sammanfattar så här slutligen. Han förstår inte vad begreppet teori handlar om i vetenskap. Han förstår inte hur evolution fungerar. Han använder sig av argument from ignorance konsekvent genom hela diskussionen. Han fyller i luckor med God of the gaps. Han gör ganska svepande påståenden som i sig är en retorisk fuling som gör att man tvingas fylla i åt honom som han sen kan bemöta på ett sätt som han passar honom. Det är också en retorisk fuling. Han gör auktoritetsåberopanden konsekvent över hela spektrat. Så är det så att Björn vet bäst och de forskare Björn har valt ut vet också bäst. Vi får en slags märklig tävling här bara som i slutändan bara blir pannkaka hur man än vänder på det. Så ska man inte göra, Björn. Han fortsätter. Det är många sådana hasty generalization också. Där saker och ting drar snabba slutsatser utan att egentligen sakna något som helst som backar upp det. Det är ju det är också en klassiker som folk gör i pseudovetenskapliga kretsar. Överlag är hans text liksom extremt lik den du hittar på kreationistiska sidor, där man ställer massa frågor, oftast som bara visar hur lite man kan om ämnet, och sen fyller man i med luckor med en massa märkliga påståenden bara. Och jag vet också, och det syns när han får kritik, att han flyttar gärna på, för att använda fotbollstermer, han flyttar gärna på målstolpen, moving the goalpost som det heter. Och det är därför det är väldigt sällan lönt med många av de här människorna att diskutera pseudovetenskapens olika delar eller gå i polemik angående varenda faktafel han har. För det handlar inte egentligen om det, utan det är Björn Ranelids text. Det stora poängen med den är, och det stora problemet med den är, att den är ett exempel på där retorik används för att få fram en poäng. Det finns ingen egentlig fakta i hans inlägg som är bra eller korrekt eller relevant, utan här vill han få fram en massa saker och ting som handlar om en bild han har av verkligheten, och den bilden är att det måste finnas en högre skapare och makt i det hela. Och jag kan acceptera att man har den tron. Jag känner många omkring mig som är troende, men de är troende utan att känna ett behov av att förändra och förvränga verkligheten för att nå detta mål. Och de är också i regel oftast det, utan att känna ett behov av att använda sig av retoriska trick för det hela. För det, allt vi har i Björns text är retoriska trick och leka i en ganska osammanhängande, strukturerad, svepande text. Det är riktigt sorglig läsning att se att så många människor i Sverige ska ta del av sån här smörja. Betydligt fler människor än som någonsin kommer hitta min lilla ömkliga lilla podd. Men jag tänker att jag gör ett inlägg så här åtminstone. För det känns bra att få ha sagt sin sak om det hela och inte bara låta det gå obemött. Jag tycker att det är väldigt viktigt att när man ser pseudovetenskap poängtera pseudovetenskapen. Du behöver inte kunna en massa om evolutionslära eller fysik eller astronomi för att kunna hitta fel med det som en sån som Björn gör. Utan det du behöver kunna är retorik. Du behöver kunna se att det Björn använder sig av, det är egentligen inte fakta. Utan det är tomma luftslott som bara handlar om att trycka folk på känslor på olika sätt och vis. Att får du låta som om man säger en massa som man egentligen inte gör. Retorik är ett oerhört kraftfullt vapen i att fånga folks uppmärksamhet och att få dem att tro saker och ting och så vidare. Björn Ranelid är en underhållande figur. Man finns mycket man skulle kunna prata om när det gäller Björn Ranelid. Hans skönlitterära bana är inget jag tänker ta upp i den här lilla poddavsnittet. Men jag tänker att det vore nog bättre om han ägnade sig åt det. För det är det han verkar behärska mycket, mycket bättre än debatter. Om det inte är så att han är fullt medveten och vill syssla med fuldebatt. För det han gör just nu är fuldebatt. Och i bästa fall, eller i värsta fall, så förstår inte Björn Ranelid bättre. Och jag vet inte vad som är värst faktiskt. Det är väldigt uppgivande. uppgiven läsning eller känsla jag får i kroppen när jag läser hans texter, och jag försökte här få ihop en liten recension som ni kan förstå. Det blir ju rörigt och så vidare, men jag tänker att poängen går fram och att ni bör gå in och läsa hans inlägg. Inte bara detta, utan alla inlägg där han debatterar saker och ting kan vara viktigt att läsa, för så ska ni se att det här är en människa som kategoriskt påstår saker och ting med tydlig emfas, hur det är och vad det inte är och vad människor kan och vad vi inte kan och så vidare. Och det är en slags absoluta påståenden som du ser aldrig vetenskapsmän använda de här. Utan det här är bara så människor som sysslar med pseudovetenskap gör i princip. Det här absoluta beskrivandet av verkligheten och universum och möjligheter och inte möjligheter och så vidare. Han förutsätter så mycket i sina texter hela tiden om hur saker och ting är att det ser ut att gå ner för Björn Ranelid. Det ser ut att gå ut för ganska bra här. Och jag tycker att du bör nog kliva av det här tronen du har satt dig själv på som någon slags förmedlare av fakta och kunskaper och faktiskt på riktigt läsa på om retorik. Du är väldigt vältalig, Björn. Du är en väldigt skicklig talare. Så att det fascinerar mig att du känner till så oerhört lite om retorik. Eller så gör du det. Det kan ju vara så att du faktiskt fullt medveten vet vad en hamngummi är. God of the gaps, argumentum ad ignorantiam och begging the question, hasty generalization och så vidare. Alla dessa grejer. Och att du medvetet använder de här för du vet att du har en massa människor som inte förstår bättre och som kommer att köpa det. Jag vet inte vad som är värst. Jag tänker att det är lite värre ifall du är medvetet använder de här grejerna. Men det är rätt illa att du inte är mer bildad när du ändå är så pass språkligt vältalig. Ja, det här var en ovanligt hård kommentar för mig. Men jag tycker att när jag ser dumhet så ska dumhet också kväsas. Så att tills nästa gång vi hörs så får ni ha en fantastisk dag. Och det gäller även dig, Björn Ranelid.